Vi måste få ett slut på det här någon gång och folk verkar inte bry sig.
Covid-19-pandemin har slagit ojämnt över Sverige.
I regionen så har antalet nya fall per vecka fördubblats de senaste veckorna.
Vissa orter har drabbats hårt med skyhöga dödssiffror.
Trycket på intensiven här i Södertälje är oerhört stort just nu.
Medan ett fåtal platser inte haft ett enda dödsfall.
Sen i våras har bara 2 stycken varit inlagda på covid-avdelningen i Fugesta.
På en kvart får du veta allt om SVDs unika kartläggning av hur pandemin slagit olika geografiskt i Sverige och vad de stora skillnaderna kan bero på.
Det vi kan se nu är faktiskt mycket oroande tecken på att smittspridningen ökar.
Det är onsdagen den 20 april. Jag heter Joel Dahlberg och det här är Dagens Story från Svenska Dagbladet. Per Kudo och Therese Bergstedt, reporter här på Svenska Dagbladet. Under hela pandemin blev vi matade med stigande dödssiffror och Folkhälsomyndighetens grafer. Ni har nu lyckats få fram väldigt detaljerade uppgifter om var de som har dött bor, till och med i vilka kvarter. Bland annat visar det sig att den studio vi befinner oss i just nu ligger ett stenkast från den plats på Kungsholmen i Stockholm där flest människor har dött. Kan ni berätta?
Ja, det var faktiskt några kvarter här på sydöstra Kungsholmen i Stockholm.
Det är precis här vid stadshuset då?
Ja, precis. Ja. Vi har ju då samkört de här siffrorna på olika sätt med andra register och försökt fundera över vad det kan bero på. Ofta finns olika förklaringar. Vi kan bland annat se här på Kungsholmen, det vet man kanske om man bor i Stockholm, så är det en generellt lite äldre befolkning. Och även då den här platsen, sydöstra Kungsholmen, så ligger ett ganska stort äldreboende, Serafen heter det.
Ah, så det är förklaringen att det är ett stort äldreboende på den platsen?
Det är delvis förklaringen. Det säger sig självt att på de här platserna med äldreboenden så har det generellt tyvärr avlidit fler då. Just den här platsen, det är lite märkligt också att den sticker ut. Det är ju många andra platser med stora äldreboenden eller med äldrebefolkning som inte sticker ut på det här sättet.
Då undrar man ju förstås, vad var det ni ville få svar på när ni tog fram de här uppgifterna?
Ja, nej men vi har ju, både jag och Per har ju bevakat pandemin på många olika sätt och vi har väl känt att det här är pusselbiten som saknas. Att vi har rapporterat väldigt mycket, det vet ju alla som har följt pandemin, där kom flashar varje dag om dödsfall. Men var var det de dog? Och vi har ju också haft en känsla av att pandemin har drabbat Sverige väldigt olika. Jag kommer själv från Norrbotten, här från Småland. Mm. Att vi har ju kunnat se att det har varit, och vi bor i Stockholm båda två, att man har kunnat se att det på många sätt har varit nästan 2 pandemier. Men det är våran gräns.
Hur menar du då 2 pandemier?
Nej, men att vissa delar har drabbats väldigt hårt medan andra knappt har haft... Alltså det har varit smitta men väldigt få dödsfall. Och det är precis det vi kan se i våra kartor nu också.
Och en plats som stack ut är Hovsjö i Södertälje. Vad är det för en plats? Och vad är det speciella med Hovsjö här, i det här fallet?
När vi lägger in de här olika parametrarna kan vi se vilka områden sticker ut. Var det fler eller färre dödsfall än man kunde vänta sig? Och då fastnar vi lite för den här platsen, några kvarter i Hovsjö som ligger då i Södertälje. Där det var väldigt många som dog under pandemin. Och det som gör det anmärkningsvärt är att just på de här kvarteren så ligger inget äldreboende. Vilket det gör på alla andra platser, vad vi har kunnat se, som har många dödsfall.
Jag kan ju säga det också att vi har ju varit även i Märsta som ju hade ett högt antal dödsfall. Som ju i stort sett enbart förklaras av att de har 2 stora äldreboenden i det geografiska området. Men i Hovsjö är det då annorlunda.
Det är kanske en större andel här med yrken där det är svårt att jobba hemifrån. Taxichaufförer och vårdyrken, andra yrken där det är svårare att följa restriktionerna helt enkelt. Och de personerna har ju haft större smittorisk än vi andra.
En som ni träffade i Hovsjö var ju en man som heter Milan Mardo, en kioskägare. Som hade flera stammisar som dog då tillfället av covid-19. Vad berättade han?
Han sa, ja men i början av pandemin så tyvärr det var nog ganska så många här som inte förstod hur allvarligt det här viruset var.
Good afternoon everybody.
Det är den 11 mars 2020, 39 dagar efter det första konstaterade fallet i Sverige. Världshälsoorganisationen klassificerar covid-19 som en pandemi.
In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold.
Samma dag lanseras den första restriktionen i Sverige.
Under ett extrainkallat regeringssammanträde ikväll så fattade regeringen då beslut om att begränsa sammankomster med mer än 500 personer.
Och det dröjer inte länge innan fler restriktioner följer. De som kan jobba hemifrån uppmanas att göra det och maxantalet personer som får samlas dras ner till bara 50. Men till skillnad från många andra länder sker ingen allmän nedstängning i form av stängda skolor och utegångsförbud här.
Walking through Times Square actually feels like something out of a science fiction movie or a disaster film.
Huvudstaden Rom stängs liksom landets finansiella centrum Milano.
From this evening I must give the British people a very simple instruction. You must stay at home.
Ni har ju pratat med Folkhälsomyndigheten, Therese. Hur förhåller sig de till de här siffrorna?
Ja, men de var ganska, alltså Karin Tegmark-Wisell var ganska defensiv när vi intervjuade henne. Hon menar ju att Sveriges coronastrategi i grunden ändå har fungerat och att Folkhälsomyndigheten var medvetna om de utsatta områdena till exempel och gjorde det de kunde för att nå de här grupperna med information. Och de jobbade på olika sätt, men sen så medgav hon ju också att de kunde ha belyst vissa grupper bättre. Och nu verkar det också pågå ett arbete och det ska bli väldigt intressant att följa. Att nu kommer ju, när pandemin, nu har vi ju ändå haft den i över 2 år. Nu börjar det ju komma mer utvärderande studier. Vilka var det som drabbades? Varför? Vad hade de gemensamt? Folkhälsomyndigheten håller på att titta på. Hur kom smittan in i vissa grupper? Vad hände med smittspårningen? Och så vidare. Det här är ju så otroligt viktigt att man nu utvärderar, framförallt inför framtida pandemier. Och det har väl också varit lite mitt och Pers syfte med det här, att fråga att nu ser vi hur pandemin har slagit, nu har vi en karta, nu ser vi vilka områden som har drabbade.
Jag menar, förhoppningsvis så kan vi ta det i större beaktande nästa gång det då tyvärr kommer ett virus som sprids över världen, vilket ju mycket tyder på att det förr eller senare kommer att göra.
En sak som verkar vara en lärdom från äldreboendena är ju också hur mycket skyddsutrustning det har funnits att tillgå och hur väl den har, alltså hur bra personalen har varit på att använda skyddsutrustningen. Utbildning av personalen, hur man använder den rätt, verkar vara jätteviktigt. Det är väl en slutsats som vi väl kan dra utifrån de vi har pratat med i granskningen.
En annan sak ni har hittat är ju platser där man inte haft några dödsfall alls. Och där det är svårt. Det är intressant att studera. Kan ni berätta om det?
Ja, men det är några platser i Sverige som har klarat sig under de första 2 åren av pandemin helt utan dödsfall i covid-19. Det är dels några kommuner i Västerbotten. Och sen så är det en kommun som heter Lekebergs kommun, mittemellan Karlskoga och Örebro. Där var det ingen som dog under 2020 och 2021.
Och det här, när ni såg det här, vad tänkte ni då?
Nej, men det var ju intressant därför att Västerbottens inland, att de inte har haft så många fall. Det kanske inte är jätteförvånande, det ligger lite avsides och så. Men det här är en pendlingskommun som ligger mellan 2 tätorter och Örebro är ju en stor stad. Så vi tyckte det var jätteintressant att åka dit och ta reda på lite mer vad det var. Så då,
ni har varit där?
Ja, vi har varit där och träffat den medicinskt ansvariga sjuksköterskan i kommunen. Och det hon sa var att de väldigt, väldigt tidigt åkte runt och försökte samla in skyddsutrustning på äldreboendena. Och att de har jobbat jättehårt med att utbilda personalen att just hur man ska använda den och se till också att så fort smittan har ökat, de har ju haft smitta i kommunen, men så fort den har ökat i kommunen, då har man infört dubbla skydd, alltså både visir och munskydd, och verkar ha varit väldigt strikta med det.
Och det fanns ett äldreboende här också?
Ja, det fanns 2 till och med. Och de har haft smitta i kommunen. Och fick också in smitta och mikronsmittan till slut. Men då var de boende där vaccinerade, och det är mest troligt förklaringen till att just Lekebergs kommun och Fjugesta, där som är centralorten, att de klarade sig så pass bra under pandemin.
Så Fjugesta är bäst i klassen kan man säga?
Ja, Norsjö och Sorsele vill väl också ha ett ord med i laget om det, men absolut, det kan man säga.
Visste de om i Fjugesta att den här positionen, unika positionen i landet?
Inte de vi pratade med på stan, men den ansvariga sjuksköterskan visste ju det. Hon har jobbat väldigt hårt för det här också. Men sen är ju frågan, det är, man får inte heller, alltså, det här viruset, alltså, det är så mycket slump och tillfälligheter också vad, som avgör när det har tagit sig in på boendena. Så att, det är både tur och skicklighet, en kombination skulle jag säga.
Börjar bli dags att öppna upp Sverige igen.
De sista pandemirestriktionerna i Sverige upphör den 9 februari 2022. Men covid-19 är fortfarande ett virus som sprids över världen. Det rapporteras ständigt om nya utbrott av den smittsamma mutationen omikron BA2, samtidigt som fall av de nya varianterna BA4 och BA5 också upptäckts.
Den har väl helt uppenbart visat sig vara mer benägen att smitta och sprida smitta än delta-varianten i andra länder.
I slutet av mars hade Australien en ny allvarlig smittovåg, och Kina, där allt började, upplever just nu de högsta smittotalen hittills.
People been locked up in their homes since the end of March as a surge in COVID cases led officials to impose these hard lockdowns under China's strict zero COVID policy.
Shanghai med 25 miljoner invånare kämpar sedan den 28 mars med en nästan total nedstängning, upprätthållen av militär. Allt för att stoppa virusets fortsatta spridning. I februari så lyfte regeringen alla coronarestriktioner och covid-19 slutade klassas som en samhällsfarlig sjukdom. Kan man säga att pandemin är över?
Tyvärr tror jag inte vi kan det ännu, hur väl vi vill det. Nej, men det är många länder i världen som fortfarande har mycket smittspridning. Ganska mycket smittspridning faktiskt i Sverige har vi fortfarande. Nu är vi på väg mot de varmare månaderna när vi generellt inte har så mycket smitta av den här sortens luftvägsvirus i Sverige. Men sen blir det höst, vinter igen. Och jag tror nog att de flesta väntar sig nog att det här viruset kommer tillbaka till Sverige då. Sen är ju frågan då hur allvarligt det kommer bli. Kommer det bli som den här senaste omikronvågen som det känns som att alla blir sjuka då, men nästan ingen blev allvarligt sjuk? Eller kommer vi se en ytterligare mutation som gör det mer smittsamt, kanske mer allvarligt, kanske att det kan undvika vaccinets skyddseffekter? Det är nog bäst att inte räkna med att det är över i alla fall.
Nej, men jag tror att det man måste hålla koll på, det är ju dels omikronvarianten, vart tar den vägen, hur ser det ut med de här undervarianterna som har börjat spridas, hur ser det ut med vaccinskyddet, hur länge håller det? Och då måste man titta på både mot skyddet mot svår sjukdom och skyddet mot infektion. Kommer vi allmänheten behöva ta en fjärde dos? Kommer det en ännu mer smittsam variant? Så det är många variabler. Samtidigt så har ju många nu haft infektionen. Vad spelar det för roll? Så att vi får se vad som händer.
Nu är vi inne på eventuellt då en ny pandemi någon gång i framtiden. Utifrån det ni har lärt er under arbetet med det här materialet, kommer vi se samma brister och därmed samma dödlighet hos alltså de här riskgrupperna som i den förra, eller den här pandemin som vi har
sett?
Det
är ju jättesvårt att säga, för det beror ju helt på vad nästa virus blir och vem det attackerar. Det kan ju bli barn som inte får skrämmas, men det kan ju vara barn nästa gång som blir utsatta eller andra grupper. Men oavsett så är det ju det här, att man kan se till exempel att utrikesfödda har varit så pass utsatta och har en överdödlighet i viruset, trots att de som grupp generellt sett är friskare än befolkningen i stort. Att de har varit så pass utsatta för det viruset, det måste man, de orsakerna, det vet ju vi nu att det, Folkhälsomyndigheten tittar på det, forskare tittar på det, det måste man gå till botten med, för att det kan vara saker i den här gruppens situation i Sverige som man behöver lära sig mer om för att kunna, ja, för att det här inte ska upprepas igen. Sen är ju virus, och det måste man också komma ihåg, att ett virusutbrott eller en pandemi, det är en naturkatastrof. som människor, vi har behövt hantera det i alla, genom alla årtusenden, och så man måste ha det, alltså det, man måste ha det i beaktande att alla gjorde det de kunde under våren 2020, men ändå så var det så att vissa grupper blev hårdare utsatta, och till nästa gång, för det kommer en nästa gång, då är det viktigt att lära sig vilka som drabbades nu och varför.
Per och Therese, tack så mycket.
Tack.
Vi som har gjort programmet idag är producent Martina Pierrot, redaktör Teresa Stenler von Matern och jag heter Joel Dahlberg. Ljudklippen i avsnittet är hämtade från SVT, Sveriges Radio, Folkhälsomyndigheten, Regeringskansliet, Expressen, CNN och BBC.